Välkommen. I Romarbrevets 8:e kapitel så talar Paulus om att det inte blir någon fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Och det skulle jag vilja fundera lite kring tillsammans med oss idag. Vad det betyder. För vi kan så lätt döma ut oss själva och sätta oss i en situation som inte är verklig, som inte stämmer med Guds ord. Och jag skulle vilja dela någonting ifrån Romarbrevets 8:e kapitel där Paulus talar om detta, om friheten i Gud, i Jesus Kristus, om den härlighet som väntar Guds barn och om hur Gud visade sin kärlek till oss genom Jesus och vad det betyder. Och när han liksom går mot slutet på det här liksom delen så ställer han frågan. Vad drar vi för slutsats av det? Vad drar vi för slutsats av evangeliet kan vi säga? Av vad Jesus har gjort och vad Gud har gjort. Av allt det som vi läser om löftena i Gamla Testamentet och vi läser om evangelierna. Vad drar vi för slutsats av det? Vad får det liksom för konsekvenser i för hur vi ser på vår situation, på vår framtid? På vår nutid, vad får det för konsekvens? Och jag ska läsa ifrån slutet på Romarbrevet 8 tänkte jag. Vers 31-39. Och så slutar då Paulus med den här frågan. Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo, att om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Gud skonade ju inte ens sin egen son, utan utlämnade honom för att rädda oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud själv har ju gjort oss rättfärdiga. Vem kan döma oss? Kristus, han som dog och till och med uppstod och nu sitter på Guds högra sida, vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, det är för dig som vid dagen lång dödas och räknas som slaktfår. Men mitt i allt detta vinner vi en fullkomlig seger genom honom som har visat oss sin kärlek. Jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar eller något som finns nu eller som kommer att finnas i framtiden, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, det är ju fantastiska ord. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, säger Paulus. Och det är gott att, liksom, tänker jag, få påminna oss om de verkliga styrkeförhållandena ibland. Att vi inte behöver stå upp och försvara oss själva. Vi har en som står upp för oss, som försvarar oss, som är våran advokat, som våran hjälpare, en som är starkare än vi. Och det är gott att läsa de orden och tänka på att Gud står på våran sida, på din sida, på min sida, att han inte är våran motståndare utan våran försvarare. Vi är till och med Guds utvalda, står det ju i texten. Ibland så känner vi oss nog inte utvalda. Det känns mest som att ingen har kommit på oss. Att vi egentligen inte borde få vara med. Men felet vi oftast gör när vi tänker så är att vi inte ser hela bilden. Att vi inte ser på oss själva som Gud ser på oss. Som Gud ser på mig, som Gud ser på dig. För din frälsningshistoria, din räddningshistoria började inte den dagen du tog emot Jesus. Den började inte när du började söka honom eller när någon började be för dig. Den började inte ens när du föddes. Min frälsningshistoria började inte 1986 när jag tog emot Jesus på Åstiftsgård eller när jag föddes i Borås 1972. Nej, den började i Edens lustgård, strax efter att Adam och Eva hade brutit mot Guds vilja. Den började när Gud slaktade ett djur för att göra kläder åt Adam och Eva för att dölja deras nakenhet. Och när han uttalade löftet om att sända Messias, våran befriare. Han sa att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här protoevangeliet, det första evangeliet. Redan här finns du med. Detta blickar framåt ditt liv. Du fanns i Guds hjärta då och hans plan gällde dig redan då. Vi får identifiera oss med dessa människor. Det var dig och mig som Gud klädde. Det var dig och mig han lovade att sända Messias, våran räddare Jesus. Gud väljer ut människor. Han börjar med att välja ut Abraham och välja ut ett folk, Israel. Och trots att vi inte genetiskt kanske tillhör Israels folk, så räknas vi ändå till de utvalda. I Efesierbrevet 2 så skriver Paulus från den 12:e versen: kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskap i Israel, utan delaktighet i förbundet och deras löften, utan hopp och utan Gud här i världen. Men nu har ni i Kristus, ni som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Det är fantastiskt. Vi har genom Jesus del i de här löftena. Vi har medborgarskap i Guds familj, i Guds folk. Vi tillhör de utvalda enligt detta. Därför får vi och ska vi identifiera oss med Guds folk och med de löften som Gud gett. Gud valde ut ett folk åt sig genom att kalla Abraham ut ur sitt land och ge honom löftet. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Du räknas till Abrahams barn och Guds löften gäller dig. Löftet om att välsigna gäller dig och löftet om att Gud står upp till försvar för sitt folk gäller dig. Paulus säger i Galaterbrevet 3: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är ingen jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar enligt löftena. Arvingar enligt löftena. Den här texten talar ju om att ingen ska räkna bort sig. Att ingen ska liksom sätta sig i en lägre position, i en annan position eller en högre position. Alla tillhör vi som tillhör Jesus, Guds folk, har del i löftena. På grund av detta är berättelserna om Adam och Eva, Noa, Abraham och Sara, Isak, Jakob, Mose, Elia, David, Salomo och de andra berättelserna och löftena. Dina berättelser och löftet gäller dig. Paulus beskriver det som att vi har blivit inympade som grenar i Guds träd. Att du har blivit inympad och fått del av det äkta olivträdets rot. I olika översättningar står det i den äkta roten, i den feta roten, i den näringsrika roten. Jag gillar den feta roten, det låter gott. Alltså det är mycket kraft där. Vi har blivit inympade, vi som var vild oliver har blivit inympade i det äkta olivträdet som är Guds folk i den här bilden i Romarbrevet 11. Du vilar på den roten. Det är där som Gud har gett sina löften. Allt det här beror på att Gud älskade alla människor så mycket att han sände Jesus som öppnade vägen tillbaka till honom. För alla människor genom döden på korset, det vet du. Och genom detta så har du del, om du har bekänt det, så har du del i det äkta olivträdet. Och del i den kraften, i den näringen som trädet ger. Och roten bär upp dig. Så mycket älskade han dig att han tog ju all synd på sig. Så att Gud blev det här felfria offerlammet som uppfyllde kraven. Och som Paulus säger, om inte Gud skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, så skulle han kunna göra något annat än att ge oss allt med honom. Du är fri. Jesus blod blev det fullkomliga offret. Du har del i löftena. Vad är det som skulle kunna ha makt eller möjlighet att skilja oss från denna kärlek som Gud har visat oss? Ingenting. Du är utvald. Du är föremål för Guds kärlek. Ingen kan rycka dig ur hans hand. Han står fast vid sina löften. Han är garanten för löftena. I berättelsen om Bileam och åsnan, som du säkert har hört talas om eller kanske läst, så säger Bileam, som får i uppdrag att förbanna Guds folk, han får betalt för att förbanna Guds folk av Balak. Och så säger han, för han försöker verkligen, för han vill tjäna pengar, men så säger han: Gud har välsignat dem och jag kan inte ändra det. Gud har lett dem ut ur Egypten. Israels äger styrkan som en vild oxe. Det här gäller dig. Gud har välsignat dig. Ingen kan ändra på det. Gud har lett dig ut ur Egypten. Ur synden, ur syndens slaveri. Och du äger styrka som en vild oxe. I dig så finns Guds kraft genom den helige ande. Genom Jesus har du del i löftena, välsignelserna. Gud står på din sida. Han försvarar dig. Gud har utvalt dig redan långt innan du föddes. Ingen kan förändra det. Ingen kan besegra detta. Jesus har kämpat för dig och vunnit seger. Ingen har makt att rycka dig ur hans trygga famn. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du är våran försvarare. Att du är våran hjälte. Att du har köpt oss fria. Att vi får ha del i löftena. Att du älskar oss så mycket. Att du redan gav dig till oss i Edens lustgård. Att du lovar att sända befriaren. Och att de löften som vi får läsa om gäller oss. Att de stories som vi ser i Gamla testamentet kan vi sätta in våra egna namn på. För att du vill vårt bästa. Du har kallat oss till ditt folk, Herre. Tack Jesus Kristus för att ingen kan rycka oss ur din hand. Och att vi har styrkan som en vild oxe i oss. Inte på grund av oss själva, men genom den helige ande som du ger. Tack Herre för att det gäller var en av mina vänner som lyssnar. Tack att det gäller i våran vardag just nu i den här konstiga tiden. Att ingenting hos dig har förändrats. Ingenting i dina löften har förändrats. Utan att du står kvar, att du står fast. Och att ingenting kan förändra dig på det området, Jesus. Halleluja. Och jag vill verkligen bara uppmuntra dig i detta. När du tänker på din situation, på världens situation, när du ber för församlingen och oroar dig för dina syskon, så vill jag uppmuntra dig i det. Att fortsätta be, för vi ska be. Det finns mycket som vi behöver be om. Be för att liksom få lyssna in Guds röst i den här tiden. Vi behöver söka Gud. Men det är inte det att han har övergett oss. Det är inte det att situationen har förändrats i vem han är i oss, eller vad han är för sin församling, eller vad hans dröm och hans längtan och hans plan är för världen. Att alla människor ska få höra. Ingenting av det har förändrats. Utan Gud står på din sida. Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus, sa Paulus i Romarbrevet 8. Och löftet gäller dig. Löftet om frälsning, löftet om den helige andets gåva som bor i dig genom din bekännelse av Jesus som Herre och frälsare. Genom att du tagit emot honom i dopet. Genom att du tillhör hans folk. Genom Jesu blod. Och jag vill uppmuntra dig i detta. Men jag vill också ge dig en uppmuntran att peppa varandra, att vi ska uppmuntra varandra. Vi behöver det. Vi behöver påminna oss om vilka vi är. Vilka vi är i honom. Det är så lätt att vi börjar se på oss själva bara utanför vår egna potential, vår egen möjlighet. Och den går upp och ner. Gud har välsignat oss fantastiskt med olika gåvor. Du har unika gåvor. Men om det bara skulle hänga på det, då räcker det inte. Men det hänger inte på det. Det hänger på honom. Därför så kan vi glädjas. Därför kan vi uppmuntra varandra. Därför kan vi ha ett hopp i våra liv. Om att vi kan få se honom verka. Idag, den här tiden, den här konstiga tiden, så är Gud densamme. Så är hans löften de samma. Och de löftena gäller dig. Du som hör de här orden, de gäller dig. Ta emot om du inte redan har gjort det. Så får du också inympas i trädet. I det äkta, feta, näringsrika olivträdet. Och få del av hans kraft och hans möjligheter. Gud välsigne dig. Gud välsigne Götene. Gud välsigna Sverige. Gud välsigna Israel. Vi ber för situationen i Israel just nu med stridigheterna mellan Gaza och Israel och den raketbeskjutning som sker där. Vi ber om fred, vi ber om lugn där och beskydd för både Guds folk och för människor där. Gud välsigne dig.